Välkomna då till del 3 av vårt besök i norra Sydamerika.
Ja, välkomna.
Vi har pratat om befolkningen, resurserna och lite om ekonomin.
Ja, så vad återstår då?
Ja, det återstår väl egentligen ganska mycket, men vi kan inte riktigt prata om allt.
Nej.
Men det som återstår för det här avsnittet är lite om den politiska situationen och även det som vi bara har hintat om, inte riktigt orkat dra upp tidigare.
Nej, det har ju en ganska stor effekt på det politiska läget, i alla fall i vissa länder.
Ja, kokainet då.
Mm.
Men om vi går lite bakåt i tiden då.
Ska vi prata om kolonialisterna igen?
Bara lite,
okay.
Jättelite. De här var ju då spanska, ett par stycken.
Mm.
Och portugisiska och lite blandat,
ja.
Som vi har sagt. De blev självständiga från Spanien, de som var då en del av spanska territorier.
Mm.
Så. Under krig som var det mellan 1808 och 1838. Brasilien blev självständigt ungefär samtidigt från Portugal, 1822. Och man kan ju tänka sig att de här länderna har egentligen ganska bra förutsättningar att blomstra.
Ja.
I alla fall vissa av dem, man tar Colombia som exempel. Som i och för sig inte var ett eget, det var inte Colombia som det är nu direkt.
Nej.
Men ändå som har blivit det liksom. Det var ett större, det satt ihop på något större sätt. Jag har inte riktigt koll på exakt hur de vändorna har varit. Men i alla fall, det som nu är Colombia liksom, det har ett bra läge relativt då stora landet Brasilien, men även på vägen norrut. Det har ett varierat klimat. De kan odla mycket olika grödor. Det finns numera hittat olja och det finns en ganska stor enhetlighet ändå i språk och sådär.
Ja.
Spanskan dominerar och så. Så det ändå finns förutsättningar för att blomstra. Men det har inte blivit så.
Nej.
Det har varit ganska konfliktpräglat.
Ja, det kan man ju lugnt säga.
Ja, på flera håll. Bland annat i Colombia då.
Ja. Ja, just Colombia. Jag sa ju tidigare att det inte kändes som en jättehomogen del av världen. Men just Colombia har ju, det känns ju faktiskt ganska enhetligt, precis som du säger.
Ja, på det sättet.
Så vad är då problemet?
Ett problem är ju det som vi har pratat om mellan länderna lite grann. Det där Papua Nya Guinea-syndromet.
Mm.
Det är ganska kuperad terräng. Och även om det är finns en enhetlighet i kultur och språk och sådär, så finns det en ganska stor avskildhet mellan samhällen ändå.
Ja, det verkar ju som att även om det fanns någon form av liksom kulturell enhetlighet, så fanns det problem att få ihop det till det sociala.
Mm.
Så det fanns ändå stora sociala klyftor på flera olika sätt.
Ja, det finns ju en historik av alltså inbördeskrig under då 1900-talet.
Mm.
Mellan olika grupperingar. Och det är mycket mellan liksom konservativa på ena sidan, liberala eller som socialistgrupper på andra sidan. Som har präglat ganska mycket. Och det fanns, om vi pratar Colombia nu, så hade de en långvariga inbördeskrig och någonting som kallades för La Violencia under 1950-talet.
Mm.
Så var någon slags kulminering av de krigen. Så att det liksom har varit ganska sönderslitet av sånt. Med sen nya problem på 70-talet. Där det växte fram grupper på landsbygden som gjorde uppror mot det politiska styret. Det är väl så här fall av liksom, ja, där man inte har tillgodosett behovet i hela landet med resurserna.
Ja.
Så det är grupper då som har gjort terrordåd och förstört den infrastrukturen som började växa fram. Så det är väl också en anledning liksom att det finns isolerade delar i landet. Och det som inte gjorde situationen lättare var ju då också att droghandeln började växa fram.
Mm.
På egentligen 70-talet också.
Och det var väl också en sån faktor som gynnades av naturgeografin också.
Ja, precis. Det är ju då alltså de östliga sluttningarna i Anderna som är där det odlas väldigt mycket av kokaplantan.
Ja.
Som sen då förädlas och blir till kokain.
Mm.
Så utöver de här liksom bara allmänna slitningarna mellan politiska grupper så kom ju då drogkartellerna in i soppan också.
Mm.
Och växte fram i bland annat då i Medellin. Vilket många säkert har sett beskrivas i serien Narcos.
Mm.
Och det här har ju då korrumperat polis och armé och liksom det har blivit krig mot regeringarna med liksom kartellernas egna försvarsstyrkor egentligen och mängder av våldsdåd och så vidare.
Mm. Ja, de knöt väl band med en del sådana här politiska utbrytargrupper.
Precis, det hände ju också.
Och det var ju då förmodligen delvis på grund av att det är så pass mycket pengar i den branschen att de kan göra saker.
Mm. Och det kan väl finnas gemensamma intressen att kontrollera områden och
ja,
sådär liksom.
Absolut.
För det är ju det också att det har, vi måste ju nämna där FARC.
FARC-grillan.
The Revolutionary Armed Forces of Colombia.
Mm.
Ja, en grilla organisation som har varit aktiv sedan 64 i konflikter med kolombianska regeringen och även då med andra paramilitära grupper på högerkanten. Mm. Då FARC är kommunistisk grillagrupp egentligen.
Det var väl, de splittrades väl från kommunistpartiet i Colombia till och med.
Okej. Så kanske det var. Ja, så de bland annat då har kommit i kontakt med drogkartellerna, knutit vissa band. Vilket gör saken ganska rörig och svårhanterlig.
Mm.
Och de här, alltså så sent som ja, 2014 så kontrollerade de ganska stora delar av landet.
Mm.
Och det är väl även där som det kunde odlas koka plantor.
Är det här Farklandia?
Ja, det fanns något som till och med hette så.
Mm. Precis.
Men situationen idag då är att de ingick ett fredsavtal med Colombias regering 2017 eller 18 och la ner sina vapen. Så det finns en vapenvila typ. Men den verkar inte helt stabil.
Nej, det har ju kommit upp nu bara de senaste åren att i alla fall vissa delar av FARC-gerillan vill beväpna sig igen.
Mm.
Dels då för att de inte tycker att den colombianska regeringen har liksom gått tillväga på de punkterna som fanns i det här avtalet som slöts.
Nej, precis. Det har hävdats att de både bryter det och utför diverse övergrepp mot befolkningen från det hållet också. Så det är en lite skör situation.
Ja, det finns fortfarande den typen av problematik idag.
Mm. Och allt det här har ju även liksom bidragit till att skada framväxandet av någon slags riktig ekonomi ganska hårt. Som odlingar och turism och sådär.
Mm.
Det är inte så lätt om det är inbördeskrig.
Nej, det är väl inte det. Det finns ju mycket som säkert skulle vara väldigt attraktivt att liksom besöka i Colombia.
Ja, definitivt.
Men man kanske tänker en gång till innan man åker dit ändå.
Ja, lite så. Det beror nog ganska mycket på
det är
vart man åker och dagsläget ja, och sådär.
Absolut. Men de verkar väl ha klarat sig från att bli en sån här failed state i alla fall.
Ja, precis. Det var väl lite på väg ditåt ett tag. Men sen lyckades de ändå vända det till någon slags skör fred.
Ja.
Så där, ja, där ska man ju se hur det utvecklar sig. För det är faktiskt väldigt ja, en kritisk tid just nu egentligen.
Mm. Det är långt ifrån över i alla fall.
Ja, och det kan gå åt olika håll.
Ja.
Ska vi hoppa över lite till grannlandet?
Venezuela menar du?
Exakt.
Mm.
Vi nämnde när vi pratade om olja att det har en sån grej som har bidragit till lite problem.
Just det.
I Venezuela. Det upptäcktes där på 70-talet och som ja, på många ställen så gjorde de landets ekonomi i grunden. Men de gjorde sig lite för beroende av oljan. Och det blev en ganska skör situation på det sättet där. Och det, när då priserna sjönk på 80-talet så blev det problem. Och landet blev ganska skuldsatt efter, de, ja, efter att de hade tagit lån liksom för att utveckla sina oljefyndigheter och sådär. Och så hände inte riktigt det på det sättet som de förväntade sig. Så det blev problem och det blev heller inte fördelat som vi också pratat om i tidigare delar. Jättebra bland befolkningen.
Nej.
Så det blev ganska mycket missnöje. Och det la grunden till att Hugo Chavez blev vald till president 1998.
Det är ju ett sånt namn man känner igen.
Ja. Han satt som president i 15 år där i Venezuela då, fram tills han dog 2013. Och då hade han bland annat sett till att ta bort gränserna för mandatperioder så, där, så han kunde sitta längre än vad han skulle ha kunnat från början. Och det är väl lite det som är grejen. Han har gjort en del problematiska och kontroversiella grejer. Bland annat så ville han inte ta ställning för Colombias regering i det här kriget mot ja, upprorsgrupper och delvis kokainproducerande grupper. Utan han ska istället ha stöttat FARC vid något tillfälle till exempel. Han tog även upp med gammalt landanspråk i Guyana. 100 år gammalt anspråk som hade legat vilande.
Ja.
Så det kanske inte är så här. Han har kanske inte fixat den bästa grannsämjan någonsin.
Nej.
Riktigt. Och i sitt eget land så visserligen så tror jag det gjordes en del satsningar på fattiga och sådär. Vilket är väl det som har gett stöd också. Och han grundade sig i någonting som kallas för bolivarianism.
Okay.
Döpt efter Simón Bolívar som ledde de sydamerikanska länderna till självständigheten från Spanien. Och hela det syftar till liksom att bekämpa imperialism, ojämlikhet och sådär. Det är väl egentligen en gren som till viss del hänger ihop med marxismen också. Så det har väl gjorts, men liksom samtidigt som friheten har minskat och det har blivit ganska polariserat för att grupper har ställts mot varandra och lite sådär. Ungefär så har jag förstått situationen under Chavez. Så en problematisk period, och efter att han dog så tog vicepresident Nicolás Maduro över. Känns väl också igen lite grann från så här auktoritära styren att närmsta mannen tar över efter. Liksom.
Jo.
som då i sin tur har varit president sedan 2013 fram till 2019, där han då anklagas för att ha påverkat valet, det sista som var året innan det, alltså 2018, genom att bara försvåra för opposition och, eller till och med omöjliggöra för opposition att ställa upp på olika sätt.
Mm.
Och det har lett till det som vi nämnde i, jag tror, första delen, att det finns två kandidater som kallar sig för president i Venezuela idag.
Ja.
För att då Maduro anklagas för att inte vara legitim.
Men han är ändå sittande, eller?
Jag tror han står som de facto, om man kollar liksom på Venezuela på Wikipedia. Okay. Så är han, då, han fungerar som president, men han är inte erkänd. Så större delen av världen stödjer ju den andra kandidaten.
Okay.
Juan Guaido. Och det är några länder som stöder Maduro. Ryssland, Kina, Iran, Bolivia och några fler. Surinam också.
Aha.
Så att det är en ganska tydlig uppdelning liksom i då västvärlden som på ena sidan och ett gäng andra länder som håller sig utanför det. Aha. På andra sidan.
Visst.
Så ja, det är lite historik i de länderna.
Ja, kan jag också nämna ett annat land. Och kanske framför allt en person.
Mm.
Om vi är redo att gå vidare.
Ja, kör på.
Du nämnde Surinam.
Ja, just det.
Där har det också varit lite problematiskt sådär på sina håll. Den förra presidenten innan valet 2020 hette Desiré Delano Buterse.
Okay.
Kallas för Desi. Desi Buterse. En, vad ska man säga, kontroversiell figur, kanske. Han var diktator i Surinam mellan 1980 och 1987, när det var militärjunta. Sen så valdes han 2010 till vald president också.
Okay.
Så han har haft lite olika typer av styren, om man nu ska säga det så. Och han har varit, han har bland annat dömts för 15 mord, tror jag.
Oj.
Men han blev, han fick amnesti från det styrande, ja, partiet i princip. Och fortsatte att styra. Han dömdes också i då Nederländerna, det gamla kolonialriket, 1909 för att ha smugglat över 400 kilo kokain.
Okej.
Okay. Så det som kommer hända potentiellt då är att han, så fort han lämnar Surinam, kommer häktas.
Ja.
Så han, ja, han är lite problematisk.
Ja.
Under sin period som sittande president så gav han också, han fick inte bara amnesti själv, han gav också amnesti till sin kusin som hade mördat i alla fall en person. Bara för att det är ju kusinen liksom.
Mm. Kompis, ja. Rabatt på straff.
Och det var första gången som en president i Surinam har gett amnesti till någon som är dömd till livstid.
Okay.
Han var redan dömd liksom. Så har det sett ut fram till då valet 2020, förra året, när en tidigare justitieminister och tidigare polis som verkar vara helt liksom fläckfri om man jämför med den tidigare liksom, blev vald. Så för det har just den här relationen mellan Nederländerna och Surinam har varit lite problematisk på grund av den här Buterse.
Ja, det kan man ju förstå.
Så det verkar väl som att det kanske går åt rätt håll i Surinam, i alla fall.
Ja, det var väl lite det som det gjorde vid en tid i Brasilien då. Om vi går vidare längre.
Absolut.
Söderut eller österut. Där det var diktatur och militaristiskt och sådär. Fram till 1989.
Mm.
då landet blev demokratiskt och när tillväxten tog fart. Men sen har vi varit inne på Bolsonaro.
Ja.
Att det har, de har sina problem nu.
Jo, det kan man väl säga. Han har väl fått en del kritik internationellt. Bland annat då för miljö- och klimatpolitiken som han har fört.
Mm. Men om man ska ta något lite allmänt för regionen då, så kan man kanske säga någonting om USAs historia i området.
Ja, de har vi ju inte pratat så mycket om. Nej, inte alls.
Nej.
Tror jag.
Kanske inte alls faktiskt. Men nu letar de sig in här ändå.
Ja.
De har ju blandat sig på sina håll. För att bland annat hålla sovjetiskt inflytande borta. För det har ju, som vi har sagt då, när vi har gått igenom Colombia och Venezuela här lite grann, att det har funnits ändå marxistiska grupper och sådär. Så det finns ju en naturlig koppling till Sovjet.
Ja.
Därigenom. Så där har ju USA lagt sig in för att förhindra det, kanske. Det finns även en viss, vad ska man säga, ojämlikhet i liksom förhållandet mellan USA och Sydamerika när det kommer till handel.
Mm.
Att samtidigt som Sydamerika utgör 4%, det är siffror från 2014 i och för sig, men en ganska liten andel ändå av USAs utrikeshandel, så är USA Sydamerikas största enskilda handelspartner. Står för nästan en femtedel av kontinentens exporter och importer. Så Sydamerika är mycket mer beroende av USA än vad USA är av Sydamerika.
Mm.
Så det illustrerar ju en viss ojämn situation. Och med det i åtanke så kan man komma in på att en teori som kallas för beroendeteorin uppstod i just Sydamerika på 60-talet.
Mm.
Som är en teori som, ja, men beskriver liksom hur resurser flyttas från en periferi av då fattigare stater, som då skulle vara de i Sydamerika, till en kärna av rika stater, typ USA. Och som gör då att skillnaderna mellan staterna ökar. Ja, enligt teorin så är den här tillväxten i industriländerna egentligen hela tiden fortsätter skapa fattigdom.
Mm.
Där, ja, arbetare producerar exportvaror och som går till rika länder men får inte ta del av speciellt mycket vinst.
Men kommer Brasilien in där, om man ser på liksom Brasiliens liksom nuvarande utveckling och så här? För de har väl passerat Kanada till och med som Amerikas näst största ekonomi.
Mm, nej, de måste ju ha börjat bryta sig ur.
Jag tänker att det är
det där med sin industrialiseringsprocess.
Det borde ju ändå ha.
Så är det nog. Som sagt, det uppstod på 60-talet, så att det är ju delvis en historisk grej.
Möjligtvis då att det kan bidra till regional utveckling också. Beroende på hur mycket Brasilien samarbetar med länderna runt omkring och sådär. De har ju ändå nämnts som västra hemisfärens nästa potentiella supermakt.
Ja, det har de ju. Och som en motpol till USA i väst lite grann. Men sen har det också lyfts lite att samarbetet mellan länderna i Sydamerika inte alltid har varit så stort. Vilket väl har mycket att göra med det här att det inte händer så mycket i inlandet i Sydamerika då. Utan att länderna är lite riktade bort från varandra. Och till exempel där så finns det inte ens några vägar mellan Surinam och Brasilien. Alltså direkt mellan de länderna. Trots att de då gränsar och har en liksom hyfsat lång gräns. Så man måste ju åka igenom Guyana eller franska Guyana om man ska ta sig mellan de länderna då landvägen.
Ja, det påminner ju lite om infrastrukturen i Afrika då.
Jo, precis. Byggd så här lite för att ta sig till kusten och inte så mycket på kontinenten på det sättet. Men i alla fall med förhållandet mellan då Nordamerika och Sydamerika så kan man ju återkoppla lite till det som du tog upp förut. Tanken att man kan jämföra vad som hände i Afrika med vad som hände i Sydamerika. På samma sätt kan man jämföra situationen i Nordamerika med den i Sydamerika. För det är ju egentligen ganska liknande. Det finns en ursprungsbefolkning som har kommit hit för länge, länge sedan. Det kommer europeer som börjar flytta in. Och sen hände liksom någonting som gjorde att ja, det upplevdes som att Sydamerika är beroende av Nord och inte tvärtom. Och när beroendeteorin uppstod i Sydamerika.
Mm.
Så vad hände där? Det är ju liksom en sån grej också som man kan kanske komma in på ett framtida avsnitt.
Ja, exakt. Det är ju ingen liten fråga du ställer. Alltså jag har i alla fall inget kort och bra svar. Men det kanske finns. Nej, men det är intressant.
Ja, nej, men det det var väl det jag tänkte liksom. Att det är intressant, men det är svårt. Så man kan fundera på det sen.
Mm.
Och en sista grej kring allt det här är i alla fall att på samma sätt som Brasilien har växt så har ju andra länder växt. Vilket vi var inne på när vi pratade om the BRICS.
Mm.
Och sådär. Till exempel Kina då. Och det har lyfts fram att USAs roll i Sydamerika delvis tas över av Kina just nu. Som idag är den ledande handelspartnern för Brasilien. Och de är intresserade av Sydamerika både för att importera råvaror till sina industrier. Mm. Men även för att exportera sina varor dit.
Ja, det låter väl rimligt i och för sig.
Jo, för det växer ju också fram en rätt stor köpkraft i Brasilien liksom när det växer.
Ja, exakt.
Ekonomiskt. Ja, det var väl ungefär det jag hade.
Mm.
Har du någonting för att avrunda det här avsnittet?
Ja, det har jag ju. Jag kan börja med en anekdot som kanske inte är så där supermunter.
Mm.
Men det för mig är lite hur jag kom i kontakt med landet Guyana också. Och det var då när jag hörde talas om Folkets tempel. Eller The People's Temple. Och det var ju då en kyrklig rörelse som startade i USA. Och det var en, alltså från början så var det liksom en ganska inkluderande och så här, de hade en lite socialistisk vinkel på det religiösa också. Så det verkar liksom bra när man läser om det så.
Mm.
Men de fick problem med myndigheter i USA i alla fall. Och de valde att flytta därifrån.
Okej.
Okay. Och då begav de sig till Guyana. In i djungeln. Och där byggde de en helt ny by. Grundaren av den här rörelsen hette Jim Jones. Så byn fick heta Jonestown. Och det var runt 1000 människor som flyttades dit. Och hela den här historien då slutar med att det kallas för Jonestown-massakern.
Mm.
De flesta dog av ett kollektivt självmord liksom. Men det var också det var 200 minderåriga eller något sånt där som också mer eller mindre tvingades att dricka den här lemonaden eller vad det nu var.
Okay.
Och det var 909 människor totalt som dog.
Så det var det som var The Jonestown Massacre?
Exakt.
Det känner man till, jag visste inte vad det var.
Nej, det finns ju bland annat ett väldigt bra P3-dokumentäravsnitt om det.
Okej.
Okay. Det heter Folkets tempel. Och jag tycker ändå att det är intressant för att det liksom, det symboliserar ändå lite otillgängligheten i den här delen av världen.
Ja, det är lite speciellt att kunna bara starta en by.
Att bara flytta 1000 människor utan att jättemånga ögonbryn höjs i alla fall. Det höjdes väl ett och annat, men inte tillräckligt för att hindra att en by växte fram.
Nej, jag kunde antagligen då leva ganska för sig själva om de kunde genomföra det där.
Exakt. Så det var min berättelse om hur jag upptäckte landet Guyana.
Ja, nej, inte så munter historia kanske.
Nej, det är det ju inte. Det som jag ändå tycker är intressant med det här är att det blir liksom, precis som jag som hörde talas om landet Guyana på det här sättet. Jag tror att det är, liksom, om det är några länder man missar i Sydamerika så är det nog Guyana, Surinam, franska Guyana som man inte tänker på att de ens existerar.
Nej, det är nog inget allmänt som alla bara vet att de länderna finns kanske.
Nej.
Men annars att de ligger där. Om jag bara hade hört Surinam, alltså innan vi läste geografi eller innan satt och nördade med alla de här quizzen som jag har gjort, så hade jag bara gissat att det låg i Asien, tror jag.
Ja, men det låter ju lite så. Men vi kan ta det som sista grej också, att det finns ändå, för Surinam var ju nederländskt då, som vi har sagt från början. Och det finns ändå ett visst kulturellt utbyte fortfarande. Du är ju fotbollsintresserad.
Ja, ganska.
Har du hört talas om den nederländska spelaren Edgar Davids?
Ja, han känner man ju igen.
Mm.
Har han så spelat med någon slags glasögon.
Ja, exakt. Och dreads.
Mm.
Och han föddes ju i Paramaribo.
Okej.
Okay. Så alltså Surinams huvudstad.
Ja.
Och även en spelare som heter Van Dijk, som jag tror fortfarande är aktiv.
Mm.
Har också på något sätt rötter i Surinam.
Så det finns lite utbyte fortfarande.
Ja, exakt.
Ja, de kan ju språket om inte annat.
Ja, det är väl, det underlättar väl lite grann.
Ja. Där var vi klara, kanske.
Ja, jag har inte så mycket mer.
Nej, inte jag heller. Förutom att påminna om var man kan hitta oss.
Ja, vi finns ju på Facebook, Instagram och Twitter.
Där vi heter Geografipodden.
Och om ni vill höra av er till oss med vad som helst egentligen, så kan ni skriva till
geografipodden@gmail.com.
Just det.
Och kom ihåg,
till nästa gång,
gå inte vilse
i det geografiska rummet.